Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Du lyssnar på Fotboll i fotboll och det är äntligen dags att gå igenom omgång 5 som vi är lite försenade på.
Ja, det har vi varit 2 omgångar i rad nu. Det är lite svagt, men saker kommer emellan. Så är det ju. Men vi tar ansvar och lägger ut avsnitten i vanlig ordning.
Ja, exakt. Bättre sent än aldrig, det har vi sagt ett par gånger nu. Men det är som Luka säger, vi har andra projekt vid sidan av som kommer bli spännande och släppa till er lite längre fram. Så vi ber om bara tålamod, att vi kommer komma på banan mycket bättre. Och vi släpper den här vi sitter och spelar in den här dagen innan omgång 6 startar. Så det blir lite tätt in på varandra.
Så är det. Men vi kan i alla fall bjuda på att vi kommer släppa ett gästavsnitt på fredag.
Ja, ett väldigt intressant gästavsnitt. En herre som har kommit väldigt långt i sin karriär. Och ja, det ska bli riktigt spännande att följa han längre fram också och se vart, hur långt han kan ta sig. Vi lämnar det som en cliffhanger.
Det gör vi. Och så tar vi oss in på första matchen.
Yes, som är i matchen mellan AIK och Värnamo. AIK hemmaplan på Friends Arena. Och det kändes ju som att de var stora favoriterna inför. Efter derbyvinsten med sig. Man har lite medvind inför det här mötet. Och Värnamo har ju inte varit stekheta. Har inte fått till det alls, tycker jag. Och den stora frågan var egentligen hur de skulle tackla matchen borta mot AIK.
Ja, och sen var ju en stor fråga också hur AIK skulle repa sig kring matchen efter Djurgården. För den har väl varit, alltså, ofta en förlust för AIK.
Ja, du tänker rent historiskt.
Rent historiskt, exakt. Tror jag. Ja, men det var i alla fall en liten snackis. Och jag tror att en stor anledning till att AIK dels kommer till rätt i den här matchen och faktiskt vinner är för att man också har pratat ut om det. Det kändes som det när Anton Saletros pratar inför matchen om att ja, nu får vi inte börja tappa. Vi vet att vi brukar förlora efter en derbyvinst. Och, ja, men det kändes som att de var på hugget här. Och sen även en del rokad i deras startelva. Victor Andersson får starta. Tajari fick komma in, han satt på bänken där mot Djurgården också. Och även Ed fick komma in. Så att de roterade lite och kan också vara en stor anledning till att de inte säkrar ihop som de brukar göra. Men i matchen i helhet så tycker jag att Många hävdar att Värnamo var det större laget. Framförallt kommentatorerna pratade hela tiden om att hur bra de var. Jag tycker mer att de hänger med i matchen. Jag tycker ändå AIK har lite... Alltså man vet hur AIK ser ut. De är ganska trygga med att Värnamo får drilla lite boll. Nordfält har en bra räddning, men det är inte så mycket mer än det i första halvlek. Och 1-0 kom ju till på ett sätt som jag tycker är väldigt vanligt i Värnamo nu. Att man är för svag i det defensiva straffområdet. Om man kollar på det där inspelet när Viktor Andersson i mål styr ut den där, så är det en AIK-spelare som är först på den, och ja, men alla Värnamo-spelare är inte i närheten, och han kan trycka, Eskiled kan trycka in sitt första mål för AIK i öppen bur. Och det är alldeles för dåligt för Värnamo. Det är alldeles för återkommande, och det är bara för AIK att tacka och ta emot. Och när AIK tar en 1-0-ledning på hemmaplan så vet alla hur det slutar.
Ja, oftast i alla fall. Absolut. Och ja, och med tanke på hur starkt defensiven har sett ut egentligen hela kuppen och allsvenskan, så är det svårt att se att de skulle tappa in en boll mot Värnamo också och tappa matchen. Så det är som du säger, när de gör 1-0 så känns det ju nästan klart.
Mm, ja, och det här upprepar sig också precis innan halvtid egentligen. Det är en situation där AIK får en hörna. Där ser man att Värnamo är med, de rensar undan hörnan. Det blir så nära 50-50, man vet inte riktigt om det är AIKs hörna. Alltså det, första hörnan går ut till en ny hörna då. Och det är liksom ingen som vet riktigt vem som haft ut bollen. Men AIK får hörnan, och då är inte riktigt Värnamo på tårna. Anton Soletros spelar snabbt upp mot Celina som lägger in den mot Tideman. Och Värnamo står liksom på hälarna, och där är 2-0 innan halvtid. Och då är definitivt matchen körd. Och där är också lite signifikativt för Värnamo hur det har varit, att fan, de är inte ens på tårna i ett sånt läge och tappar in 2-0 innan halvtid. Den uppförsbacken blir för svår. Man lyckades mot Elfsborg när man mötte dem, men mot AIK, det går inte. Och det är bara för dåligt, det är för slarvigt i eget straffområde. För som jag sa, alltså Värnamo var ju med i matchen, det var de ju. Sen var det ju att de pratade om att de var överlägsna eftersom att de hade mer bollinnehav, men det tycker jag inte. Men de var ändå med i matchen, men de dödade den själva genom de här två målen tycker jag. Och sen, ja, sen är det ju stängd butik genom hela matchen, och AIK är väl egentligen närmare 3-0 skulle jag säga efter 90 minuter.
De har fått ihop mittfältet med Celina och Saletros. De har fått en trygghet i Papagiannopoulos och Tilleman Hansen tillsammans med Nordfelt. Jag tycker Ed bidrar med något nytt. Är han inte vänsterback i vanliga fall?
Jo, det är han ju. Men han kan spela på höger, var det man ofta hörde. Men ja, vänsterbacken ja, är ju egentligen.
För jag tycker ändå Tyckosen ska vara på plan framför Björnström. Så det är väl något man kommer se längre fram. Men det känns som att ja, man har fått de flesta bitarna på plats. Målskyttet, ja alltså Pittas hade man väl lite mer förväntningar på de öppnande fem matcherna. Men han kommer ju och dyker upp när det behövs som mest, känns det som. Så det är inget man ska vara orolig över. Däremot så tror jag att de har en jäkla uppgift omgången här på. Jag tror man kommer faktiskt ha det riktigt svårt mot Malmö om man ställer upp med samma elva. Mittfältet tror jag kommer bli överkört rent spelmässigt. Det ska bli intressant att se Tilleman Hansen och Papagiannopoulos i en liten 2-mot-2 mot Botheim och Kiese Thelin, om han är spelduglig. För det känns som en ny utmaning för AIKs mittlås. I de flesta lagen så är det faktiskt bara en anfallare, så det blir alltid roligt att se när två starka mittbackar ställs emot den uppgiften, för det är inte lätt alltså.
Nej, så är det ju. Och där är väl min sista punkt som jag skrev ner den här matchen, är ledarskapet Tideman Hansen faktiskt visar upp. Jag tycker att Sotte har fått väldigt mycket beröm, välförtjänt också, har varit riktigt bra, men det borde faktiskt också Tideman Hansen också få. Och just den här biten kring det ledarskapet han visar fram, det finns en situation precis innan halvtid när Viktor Andersson brusar upp sig och börjar bråka, men Tideman Hansen är snabbt fram, han kommer snabbt fram Du har bort honom, liksom klappar honom, nej, vi leder med 2-0, det är okej liksom. Och han är nästan längst bort ifrån den där situationen, men det är ändå han som tar löpet fram och liksom så här, ja men ta hand om unga, du behöver inte göra det här, det är bara onödigt, det kommer skada oss. Så att jag tycker att han också förtjänar ett lyft just kring den biten också, och sen att han faktiskt har varit en bra försvarsspelare.
Ja, svårt att se dem hålla tätt dock mot Malmö över 90 minuter. Jag tror det kommer bli jättesvårt.
Ja, det kommer alla lag.
Och Värnamo ställs ju inför en måste-match mot Halmstad. Det måste se bättre ut och det måste ramla in poäng. För det börjar bli en tuff uppförsbacke och en läskig syn. Och jag känner så här, försvaret har inte stämt riktigt i Värnamo. Som du var inne på. Jag tycker att man får en ärlig chans nu att faktiskt sätta det mot Halmstad som inte har stuckit ut med sitt offensiva spel inledningsvis. Det är något som har varit ett problem för dem. Så det känns som att antingen kommer Halmstad blomma ut och göra det bra offensivt, eller så kanske Värnamo får lite ordning på sakerna och ha något att bygga på framöver. Men det är en måste-match.
Mm. Ja, men likt matchen de gjorde mot Sirius vill jag se dem återskapa igen. När de kommer ut tidigt och sätter liksom att, ja men nu är Värnamo här. Nu, de här matcherna som har varit, har det varit för många av de här där de har släppt in mål tidigt. Det känns som att det blivit uppförsbacke, man får jobba i kapp utan att man sätter matchbilden där man själv vill ha den. Det måste de verkligen få till matchen mot Halmstad nu.
Mm. Mm.
För släpper du in mål tidigt med Halmstad, du har ju kört också.
Vi ska också säga att vi kommer gå igenom matcherna lite snabbare i och med att vi är så pass sena. Kan tänka mig att de flesta har suttit och lyssnat andra poddar med tanke på att vi är så sena. Så att vi ska inte trycka för mycket information från samma matcher som alla andra har gjort. Utan vi kommer snabbt gå igenom samtliga matcher.
Mm.
Så med det tycker jag att vi lämnar AIK och Värnamo och tas vidare till matchen mellan BP och Sirius. Som var en... väldigt spännande match på förhand. Två ganska liknande lag. Spelmässigt, hur långt man har kommit som förening. Vad man har för strävan att bli för föreningar. Jag tycker det är de två som påminner mest om varandra. Väldigt jämna spelare för spelare också. Och det blir faktiskt en match som slutar 1-1. Och ganska rättvist, även fast Sirius, ja, de är ju det bättre laget den här matchen. De styr matchen, de får bättre chanser. Ja, men det glädjer mig också i att se att BP kan vara, kan ta poäng när man är sämre, när man är det sämre laget i matchen. För det har varit en svaghet. När man är det sämre laget, då är man verkligen det sämre laget. Och du går sällan ifrån en plan med poäng. Så det är en imponerande detalj. Särskilt när man också får en utvisning i början av andra halvlek. Så ett steg i rätt riktning för Sirius, som har haft problemet att få ihop det här grundspelet. Tråkigt för deras del att de inte kan utnyttja 11 man på plan mot 10 och ta 3 poäng. Men det är en tuff bortamatch på Grimsta. Så jag ser lite win-win från båda lagen på något sätt. Att Sirius har hittat det här grundspelet igen och kan bygga ifrån det. Och BP gör en, som jag sa, de tar poäng när de är dåliga. Det har varit ett svårt case för dem tidigare.
Mm. Ja, jag har 2 punkter som jag skrev ner på den här matchen. Jag såg faktiskt bara första halvlek, ska jag väl med. Och det första var att fy fan vilket onödigt första gult av Erik Björkander att sätta den i andra minuten. Jag tycker att man visar lite väl mycket respekt för Salic då när man tar den så pass långt ner ändå som det är.
Och det är... Men vet du, det är väldigt intressant. Det är precis som matchen på studenterna när Amadeus tar ett tidigt gult kort mot West Ham och åker ut senare också.
Mm, mm. Exakt, och det var det jag tänkte komma till också, när du har det där gula, att gå för den där tacklingen är för mig... helt onödigt, och du förstör ju hela matchbilden i och med att Vasic gjorde 1-0 där och BP hade matchen i sina händer, eller egna händer, i och med att de ledde matchen. Och sen dra på sig sitt andra gula i en sån idiottackling är så otroligt korkat. Men så som du säger, utifrån att man ändå spelar med 10 man och går därifrån med poäng när Sirius, som jag antar då, skapar så pass mycket chanser att man ändå går därifrån med poäng, så får man väl ändå se det som att ja, de klarar av den här typen av utmaning också. Det är inte bara att de är bra när de vill vara bra, utan de kan ta poäng när det också ser tufft ut och det blir olika matchbilder.
Ja, men det är kul att jag kom på när du lyfte upp det där med Björkander förra årets möte mellan de här två. Att BP gjorde ju en hjälteinsats, men de går utan poäng förra året. Men nu är det ganska snarlik situation om man tar med sig en poäng. Så det, jag vet inte, man känns på något sätt tryggare i att vara sämre.
Mm. Ja, faktiskt en bra jämförelse, jag gillar den.
Ja. Ja, vad skulle jag mer säga? Jag tycker båda lagen har öppnat ganska bra. Och ja, jag är inte orolig.
Nej, inte för något av de här lagen. Jag tycker att Sirius borde göra lite bättre prestationer, som jag sa. De var ganska dåliga mot, inte så dåliga mot Värnamo, men de var relativt svaga där. Ganska svaga mot Djurgården också, de var en kvart. Relativt svaga mot Kalmar också. Där visserligen går man ifrån med poäng, som jag var inne på i förra avsnittet, att man får en 3 trots att det inte ser bra ut. Här får en 1-1 när du ändå är i underläge. Ja, jag vet inte som sagt hur prestationen var.
Ja, men det är klart det är frustrerande att de kanske inte tar och vara på den här chansen att ta 3 poäng, men på förhand tror jag nog ändå en 1-1 mot ett väldigt formstarkt BP känns okej. Framförallt när spelet ändå ser betydligt mycket bättre ut än tidigare matcher.
Mm. Ja, nej, men det är det de behöver verkligen få upp. Det är prestationerna, skulle jag säga. Och sen poängen såklart också. Men ja, få ihop spelet.
Ja. Och vi hoppar till ett Göteborgs derby i matchen mellan Göteborg och Häcken.
Uff, oj, den här var rolig faktiskt, tycker jag.
Ja. Och här var värt att nämna, som precis väldigt många gjorde, att det var en liten match i matchen mellan Inosa och Paulus Abraham inför. Mm. Att det är två barndomskompisar som har gjort väldigt bra i vardera lag. Och det ska bli en intressant drabbning att se. Men jag tycker Göteborg är bort sig här och faktiskt petar Paulus i den här matchen. När Skjeldrup är tillbaka från skada. Ja, för mig är det helt... jag tycker det är idiotiskt att vara så desperat att nu är han tillbaka, han måste in direkt. När de faktiskt har en inlånad spelare som har presterat riktigt bra, alltså sen han kom. Jag tycker han står för väldigt fina insatser. Han har gjort 2 mål. Han har visat kyla i sådana situationer där vissa spelare i Göteborg inte har gjort det. Så... jag blir lite missnöjd faktiskt över det. Det finns andra spelare man skulle kunna bänka för Skjeldrup. Man hade kunnat spela Santos på en ytterback. Man hade kunnat bänka Mucholli, om jag ska vara ärlig, före Abraham. För jag tycker inte han har kommit upp i samma nivå.
Inte den här matchen heller.
Nej, även fast man vet att det är Mucholli och alla uppskattar honom i Göteborg. Så i så fall, om någon ska bort, så är det inte Abraham i mina ögon.
Mm. Nej, men det kan jag också hålla med om. Nu gör han det väldigt, alltså han kommer in i en ganska konstig matchbild liksom. Han kommer in lite för sent för mitt tycke. Mm. För att han ska kunna förändra någonting, alltså så. Men det här med Göteborg, jag blir frustrerad, för den här matchbilden är så typisk att det är att de spelar bra, kommer fram till straffområdet, de är nära på att göra mål. De äger matchbilden och de är farliga, alltså nästan hela tiden. Men sen hips vips så kommer ett mål och man förlorar ändå, och det är liksom, man skyller på domaren, det är otur.
Väldigt mycket klag just mot domarna ifrån Göteborgs håll, de här 5 inledande matcherna. Alltså jag tycker det är märkvärdigt mycket.
Ja, nej, ja, så är det ju. Och det är också så här, det här med otur och att man ser bra ut och att snart kommer det, snart vänder det. Man ser det här nästan hela tiden. Och det är så tröttsamt att de aldrig kan få med sig poäng från de matcherna. Och det här är liksom, det här är en likadan match så som de innan. Ja, jag vill ändå säga att Häcken inte är där. Alltså de kan vila mycket mer med boll än vad de egentligen gör. Utan de tillåter sig själva nästan att vara nedpressade. De har ett par farliga omställningslägen. Det är de väldigt bra på. Inosa har ett läge där han tar sig förbi Gustav Svensson. De kommer 4 mot 1 tror jag det blir. Och han väljer att gå på avslut själv istället för att spela den i sidled. Vilket gör att man egentligen hade kunnat gjort 1-0 efter bara 20 minuter. Nu vinner man visserligen matchen ändå, men ja, man hade kunnat suttit ett tidigt mål i alla fall. Sen kommer det en skada på Lausen som tvingar till byte, och då kommer Ali Youssef in istället och Inoussa kliver ner som vänsterback.
Oj, oj, oj. Nu vill jag... Det här har jag faktiskt diskuterat redan förra säsongen, att det här är en kille som är kapabel till att spela det. Särskilt i ett offensivt lag, helst som wingback. För fysiskt sett, han är helt klart gjord för det. Snabbheten har han. Alltså tyngden i kroppen har han. Drivet framåt har han. Spetsa lite försvarsspel i honom, så har en riktigt bra ytterback. Så var jag orolig, inte direkt.
Ja, men det är väl exakt det där som summerar hans prestation också. Ja, men nästan i detalj. Alltså positionsförsvar, alltså försvarspositioneringen är ju lite svagare. Vilket kanske inte är så konstigt, men ja. Han har fysiken, han har rappheten, han går framåt. Han har också någon brutal, det här är mot slutet då, men han har en brutal tackling från Mucholli där i slutet också, som är oerhört kylig när man gör det i eget straffområdet också. Så att han gjorde faktiskt en ganska bra insats som vänsterback, måste jag säga.
Ja, jag tycker i helhet det är Häcken. Det är Simon Gustafsson är ansvarstagare, Lajoni i spetshet, Inoussa har sina styrkor, Romeo är en klassspelare, Linde är också stabil i mål. Man vinner.
Ja, till målet där. Det är egentligen Häckens enda chans i första halvlek, utöver den där Inoussa där han kan spela i sidled. Och det är väl lite där avgörande. Om man ska summera det enkelt, så är det att Häcken har en sån spelare som kan driva med bollen, vika snett inåt, dundra in den och bortre. Alltså Göteborg är inte riktigt där. De behöver typ 20 chanser för att ens kunna göra ett halvt mål. Det känns som att de kommer nära straffområdet gång på gång, men de får aldrig in bollen. Och för Häcken är det helt tvärtom. Och sen är det ju bedrövligt försvarsspel att låta honom komma till sin vänster fot när det är egentligen det enda läget han har att kunna göra något farligt utav. Styr man ut honom mot sin höger fot, så ja, då avvärjer man ju den skottmöjligheten som Lajoni får. Och efter det så upprepar ju sig matchbilden sig som det var innan, att Göteborg ligger på och Häcken gnuggar försvar och går på kontring.
Nej, som sagt, jag är bara besviken att Abraham faktiskt inte spelar.
Ja, nej, men han kommer in och gör ett halvbra inhopp sådär. Han slår bort någon boll, han tar väl någon gubbe. Så, alltså, det ligger inte så mycket på honom. Alltså, det kom in lite för sent just de här typen av spelarna. Alltså Paulus Abraham, alltså du byter ju in egentligen två yttrar i en matchbild där ett lag egentligen är nedtryckta. Där borde man egentligen ha tryckt in någon mer. Alltså tänk om det hade varit tvärtom, som du sa, att man kanske byter upp in en nästan 2 meter lång Keller upp istället. Som,
ja, kan stå det tycker jag är mycket bättre.
Så att det blev lite fel tycker jag där. I själva bytestillfällena.
Vi tar oss vidare till matchen mellan Djurgården och Malmö på Tele2 Arena. Som till slut slutar 1-0. Eller 0-1, förlåt. Jag önskar en slut 1-0. Men 0-1 blev det. Det är en jämn drabbning mellan två jämnstarka lag. Där Malmö är strået vassare till slut. Det finns väldigt mycket nyckelsituationer att diskutera. Först och främst vill jag säga att jag tycker att Alakim gör en alldeles för svajig match. Han sätter sig själv i att göra en väldigt jobbig match i mellanlagen. Det blir lite att man tappar matchen på något sätt. Missar ett rött kort på Uni Larsson. Det hade varit direkt matchavgörande. Tar ett konstigt rött kort på Tokmak, tycker jag att det blir. Ur ett supporterperspektiv så får man ju tacka att Uni inte åker ut. Men samtidigt blir man ganska sur att faktiskt Tokmak åker på det där. Och ja, matchen hade väl förmodligen inte slutat 0-1 eller stått 0-0 till 94 om nu Une Larsson hade åkt ut på den tacklingen.
Ja, men mina tankar kring det där är ju lite, alltså, jag har hört Jonas Olsson i diverse poddar nu i efterhand att han har sagt att liksom själva den aktionen är rött kort. Men jag kan tycka att det blir fel utifrån att man har satt den standarden som man har gjort i matchen. Då tycker inte jag att det borde vara rött om standarden är så pass hög. Och sen tycker jag också så här, de var inne på det väldigt mycket i studion, att den här skallningen som de gör, eller som Tokmak gör på Pontus Jansson, att så här, ja, men då jämnar det ut sig i alla fall. Fan vet jag om den hade hänt om han ens hade fått rött kort, så jag vet inte om det där är giltigt att säga egentligen.
Nej.
Det tycker jag blir lite en enkel analys att göra.
Ja, den är väldigt lat, det är den. Och sen tycker jag också att så här, den domaren som tar det här beslutet att det är rött kort måste ju också ha sett när Cornelius faktiskt står och hånar en motståndare, alltså står över honom och vrålar. Vart går gränsen där till hur mycket man får göra? För om nu Tokmak får rött kort, vad är det gula på Cornelius tycker jag i den situationen?
Nej, men det är klart att han ska gult. Sen kan jag också tycka
och
fan vad...
förstärkning också. Ja. Alltså han, jag tycker det är jättebra att det är en spelare som vinner matcher på sitt sätt. Men är du så macho i alla närkamper och står och vrålar folk i ansiktet, då ska du inte svandyka när någon knuffar dig i ryggen. Det är lite så här, du tar det skärmet och så doppar det i bajs. Alltså på riktigt. Och vad hade hänt om Tokmak hade gjort samma svandyk när Pontus Jansson knuffade honom efter det där? Hade det varit rött kort på Pontus då? Alltså, jättekonstigt agerande. Nu vet jag inte vem det är som tar det. Det är inte alla Kim, för han springer med ryggen emot. Alltså 50 meter bort. Så han får ju höra det och utgå ifrån det. Så ja, ja, jäkligt konstig situation.
Ja, men nu säger efterhand kan jag också bara tänka, fan vad onödigt att ens brusa upp sig så mycket och alltså tillåta den grejen att hända av Tokmak.
Ja, ja.
Det är ja, fan det är dumt alltså.
Det ska ju inte tas bort, det är jätteklantigt.
Ja, Derek är alltså ett as i den situationen. Det, ja, det känns som att han har blivit lite lättlurad där.
Mm. Men återigen, vad är gränsen på hur mycket man får stå och göra mot en motståndare efter man tacklar ner dem i backen?
Det är klart han borde ha gult i den situationen. Det håller jag
alltså jag tänker, ska Miro Teno stå och skrika varje gång han tacklar ner någon, då kommer många bli arga alltså. Men det är kanske det han ska börja med. Då vinner han matcher. Mm, vad vet jag. I alla fall. Jag tror matchen hade blivit avgjord tidigare om Una hade fått rött kort. För det är faktiskt ett tokfull tackling på Oliver Berg. Och det är faktiskt en karriärs... vad ska man säga?
Ja, men hotande.
Ja, men karriärshotande tackling. Alltså, det är precis en kille som har kommit tillbaka från skada. En lång skada. Nu vet jag inte, jag har inte sett någon rapport kring det än, men det känns som att det där kan vara en riktigt farlig skada.
Ja, nej, jag har faktiskt inte heller sett nu efterhand, men ja, det såg inte bra ut.
Det är liksom en overextended rörelse på hela fotleden. Ja, alltså, det kan vara en stressfaktur, det kan vara så mycket värre än det. Det kan vara slita av allt möjligt i fötterna där.
Mm.
Otroligt tråkigt för honom och för alla Malmö-fans och allsvenska fans. För det är en spelare som ska vara på plan.
Ja, men ja, jag personligen har inte så mycket emot Oliver Berg-personen. Vi har ju träffat honom där nere och jag tycker om honom. Och att han har varit skadad så pass länge och äntligen får komma tillbaka och sen åka på den direkt. Tycker jag är, det är faktiskt jävligt synd för hans skull.
Mm. Sen tycker jag inte det är fel av Una att gå för den tacklingen, för gör han inte det så hade väl Oliver Berg petat runt och springit och då är det en 3-2 eller vad det blir.
Mm.
Så jag fattar ju varför han slänger sig in där, det är en farlig situation.
Ja, det är ju bara att han kommer in med sulan först som är den lilla
ja.
Felaktigheten där.
Verkligen inte.
Parten också såklart, men veckla in benen där i alla fall. Så. Ja.
Ja. Nej, men det händer inte så mycket i den här matchen. Det går inte att gå igenom målchanser och sånt. För det är en väldigt målchansfattig match. Sen är det ganska bra kvalitet på matchen. Det smäller, det är bra tempo. Det finns individuella prestationer på plan. Förutom målchanser då. Men se en sån som Samuel Dahl och Sabovic från Djurgårdens håll var helt fantastiska. Och i Malmö tycker jag att det är mittbacksparet framför allt som står för en jättematch.
Det är de som fäller avgörandet också på sätt och vis när Pontus Jansson tar sig runt.
Hade den slutat 0-0 så är det en ganska lyxig 0-0-match ändå, fast inte målchanser. Den är underhållande ändå.
Mm, ja, så är det ju. Och nej, men där återigen med mittbacksparet som du var inne på också, det är ju egentligen de som avgör matchen på sätt och vis. Mm. Även fast det är Botin som petar in den, så är det ju Pontus Jansson som driver runt på kanten, skottfintar, lägger in den. Jag tror att det är Derek som nickar ut den till hörna.
Inte ja, helt sen är han på den igen.
Och sen är det han som är på den igen, exakt. Och så är det Botheim som slår in den på returen.
Absolut.
Så att,
ja. Jag tycker båda de här mittbacksparen, det är, nu gick ju Tegan av, men jag tycker de här två mittbacksparen är de bästa i serien. Och det är därför det står 0-0 så jävla länge.
Ja, men det är väl Sotte Tideman är också där.
De är där och knackar de på den där. Tiden, absolut. Ja. Värt att nämna också Miro Teno som skadade sig, klev av banan, gick ner i omklädningsrummet. Jag tror de skulle sy honom och grejer. Det tar väl 6 minuter, Djurgården spelar väl med en man mindre i 6 minuter, så kommer han tillbaka. Smäller in i en nickduell igen och pajar en gång till, eller om det kändes för stökigt i huvudet, vad vet jag. Men sånt där är gåshud på.
Mm.
Men har vi ens gått igenom avgörandet? Jo, men det sa vi ju att
Cornelius Micke och Bott. Det är de som är direkt avgörande till målet.
Och Bottheim är en målsjuv i högsta klass i den här serien. Men jag tycker en intressant detalj är att Isak Kiese Thelin saknas. Och det märks av väldigt mycket att de spelar bara med en anfallare.
Mm.
Det blir inte alls samma tyngd.
Nej, det var de inne på väldigt mycket i studion också. Både innan och under matchen att han saknades där. Och jag menar att den relationen de har till varandra är väldigt viktig för att Malmö ska vinna matcher. Det gör de visserligen nu ändå, men de är så bra tillsammans alltså. Läskigt.
Sen en sista sak också. Jag tycker Piotr Johanssons offensiva spel är inte ens i närheten av kanske topp 10 bland alla ytterbackar. Är inte ens topp 20. Men om det är något man får ge honom, så varje gång vi möter Malmö är Nanasi nästan osynlig. Och alla andra matcher i Allsvenskan så är han bland de bästa på plan. Om inte den bästa på plan. Nästan varje match. Så någonting gör han rätt mot Nanasi. För han har aldrig en bra match mot Djurgården, upplever jag.
Nej, jag kan inte riktigt komma på sådär på näthinnan heller. Riktigt.
Nej. Nej, men alltså wow, Malmö går med 5 raka vinster. Jag har svårt att se att de inte går med 6 raka efter nästa omgång. Det börjar glappa i serien. Lag hamnar efter. Ja, det här blir svårt.
Ja. Ja, det är de som kommer vinna, så är det.
Ja, men skulle man lägga alla sina pengar på bordet nu och satsa på ett lag, så det finns inget annat. Alltså, nej. Det är... Ja. Vi går vidare, eller? Ja. Fanns det något mer?
Nej, jag har inte något mer.
Ja. Halmstad bollklubb mot Hammarby på Örjans Vall. Jag var inne på att deras offensiv inte stämde.
Hey Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Här får de ändå in 2 baljer. Det är väl mer än vad de brukar, men jag ger ordet till dig.
Ja, nej men alltså alltså nästan direkt pinsam insats av Hammarby först och främst, måste jag säga. Alltså den är så dålig över, helt ärligt, 90 minuter också. Och framförallt i första halvlek, jag tycker att man blir alldeles för låga i liksom sin uppspelsfas. För när man väl slog den lång så var det Halmstad som vann bollen. Det fanns aldrig riktigt någon att spela upp bollen på, så att man fick aldrig riktigt till det där. Och jag vet att både Kim och David hade pratat mycket innan matchen om att de ville få dit en matchbild där, ja, men Halmstad ligger lågt och att man skulle vara bra i sin kontrapress där, att man vinner tillbaka bollen när Halmstad väl vinner bollen då och ska gå mot kontring, att Hammarby snabbt ska vinna tillbaka. Men det där kom inte alls många gånger under första halvlek, så det var en jättekonstig matchbild där det egentligen inte hände så mycket överhuvudtaget. Det var egentligen Halmstad som skapade de farligaste lägena, och de skulle redan haft en straff i början av första halvlek, runt minut 20 kan det ha varit, tror jag, där Oskar Johansson får den på handen efter ett skott helt enkelt. Men sen så slarvar man i passningsspelet runt mitt plan. Bizarra av alla lägger en alldeles för taskig pass där Svedberg vinner bollen, spelar den i djupet på Nahim Mohamed, och när han kommer fri så lägger han in den i bortre, och då är det 1-0 bara en minut innan halvtid, och man känner, ja, alltså man hade redan en känsla att Hammarby kommer inte gå härifrån med poäng redan innan Halmstads mål, och sen går de upp i en 1-0 ledning, då var det liksom, det känns nästan över redan då. Och sen fortsätter det egentligen in till andra halvlek också. Hammarby spelar väl upp sig till viss del, men det tar väl bara en 5-10 minuter innan 2-0-målet kommer. Också för passivt. Svedberg dunkar in den efter en nedtagning för viktig granat. Och ja, då var ju definitivt matchen körd, och där blir det väl så att man får den matchbilden Hammarby ville ha från starten, att Halmstad ligger lågt och försvarar, men ja, Hammarby kommer aldrig till några riktigt farliga målchanser. Jag tycker att den som faktiskt gör någonting bra är de som hoppar in, och det är Gennares, Tecchi och Touré. Det är de tre som faktiskt bidrar med någonting. Och ja, innan vi går in på målet då, som är av Tecchi som hoppar in lite turligt, det blir så tilltrassad situation i straffområdet, så går Irabi in med en duell med Tim Rönning, landar fel och skadar sig. Så att nu fick jag, och nu har Hammarby kommit ut med rapporter om att han missar hela vårsäsongen också. Så att det var en tung match för Hammarby. Alltså som jag sa, det var en direkt pinsam insats, och man får en av sina nyckelspelare skadade. Så ja, man kunde ju knappt glädjas åt Tecchis liksom reducering i 90. Det är klart att det blir lite extra press i slutet, så där, förhoppning om 2-2, men tyckte inte man skulle förtjäna det om man fick in den. Så såg matchen ut.
Du har varit inne på det tidigare matchen, att när en lagdel funkar så funkar, så har den andra lagdelen en sämre match, och det har varit ett tema nästan hela säsongen. Är det så idag igen, eller är det hela maskineriet som strular?
En blandad kompott skulle jag säga. Jag skulle väl säga att det är nästan hela maskineriet i synnerhet. Och sen, alltså den största faktorn egentligen är ju att Bizarra inte kommer till sin rätt under nästan hela matchen. Han är för långt ner, han är inte där utanför straffområden när bollen väl är där. Alltså,
Vad är den stora anledningen till att han kommer fel i den här matchen? Är det för att han känner att de andra två på mittfältet funkar inte, jag måste ta ett större ansvar och komma ner?
Det skulle jag säga faktiskt. Det var en grej jag skrev ner, att det är en ganska stor anledning. Jag tycker att när du startar med Fredrik Hammar i en sån här match, så förstår jag tanken återigen där med att det är en tanke av att Halmstad ska vara nere i sin box och försvara. Då är Hammar en ypplig spelare att ha, att vinna tillbaka bollen vid en kontring eller så. Men nu blir det lite mer som att Hammarby kommer aldrig förbi sin uppspelsfas. Vilket gör att Halmstad vinner bollen typ vid halvplan redan istället för runt sin egna box. Så man kommer liksom aldrig riktigt dit man vill med matchbilden, vilket gör att det bara spär på hela tiden. Och det är lite där 1-0 målet kommer till för Halmstads del också, när Besara är där nere. Sen slarvar han till det och sånt händer ju såklart, men där nere ska han inte riktigt vara egentligen, och där vinner Halmstad bollen vid mittplan som sagt och kontra och gör mål. Så att man kommer ju liksom inte ens till Halmstads mål. Det är där det stora problemet är i den här matchen för Hammarbys del.
Nu kommer jag säkert göra många sura, men jag förväntar mig väldigt mycket mer av Oskar Johansson.
Nej, jag håller med. Men det gör jag också. Jag har mycket högre krav på honom än vad han har bevisat hittills. Det är också som jag var inne på att man saknar den här ja, men nu upprepar jag mig från förra veckan, men den här avgörandet han kunde ha i Värnamo där han direkt kunde ta bollen och göra mål på egen hand. Jag har liksom noll tendenser till det. Att liksom han var hela navet i Värnamo.
Ja, stor del.
Alltså, ja, väldigt stor del. Och nu är det liksom...
Det är sidledspassningar och inget mer än så. Och inte typ. Det funkar ibland.
Ja, men typ så. Så att, ja, men så är det. Så det är en kille som också måste upp i nivå. Men Basomat, alltså som jag sa, de som hoppade in visade i alla fall att där har du kvalitet som man kan utnyttja. Basoma Touré som är en ung ny för säsongen. Han kommer bli bra för Hammarby framöver. Det såg man.
Han är spännande.
Han är spännande. Och sen Tecke visade att han ska starta. Han har blandat och gett, men han kan förändra matchbilder. Det kan han faktiskt göra. Sen måste han bara göra det oftare.
Sen måste vi också ta... Ja, men lite glädjande scener tycker jag ändå var, oavsett att man inte hejar på något av lagen. Men när Bleon Kurtulus gör sin allsvenska debut och blir väldigt emotionell och får en kram av brorsan. Han har slagit sin store brorsa och Hammarby på sin allsvenska debut.
Ja, vad fint.
Hemma på Örjans Vall. Det var en häftig scen.
Ja, faktiskt. Man kan inte ens tänka sig det där själv. Liksom, för man har liksom aldrig har varit där. Men tänk dig som lillebror som förmodligen har sett upp till Edvin då hela sitt liv, liksom har varit allsvensk proffs nu ett tag, och nu får han göra sin allsvenska debut fram, alltså mot honom.
Ja.
Det var coolt.
Ja. Jag tycker vi avslutar med det och tar oss vidare till matchen mellan Norrköping och Elfsborg, och här frågar dig inför, kommer Nyman göra mål? För det är det de saknar. Nyman måste börja producera. Det kommer göra stor skillnad för dem. Vad händer? Ja, men han gör två av via matchen.
Så är det. Jag måste börja predikta mer, så det är kul. Å andra sidan har man väl oftast fel egentligen.
Ja, ska vi slå ihop alla våra?
Exakt,
ja,
om man gör det så lutar den över mer åt fel hållet.
Nej, men så här. Vilka gläds man med? Är det Norrköping eller är man på riktigt orolig över Elfsborg?
Jag är nog mer åt Elfsborg-hållet. Jag har ganska mycket tankar kring den här matchen, men jag ska försöka hålla mig kort. Men en stor del till det här, alltså Elfsborg har mycket individuell skicklighet, det visar de i sina mål också, men även kollektivt också. Det finns bra grejer hos dem, men det är liksom, man får se de aktionerna kanske typ 2-3 gånger per match. Alltså att Beidou bland annat då smäller in den där i bortre liksom. Alltså det är bra fotbollsspelare, men det händer liksom alldeles för sällan. Nu säger jag inte att man ska bomba in ett mål, men alltså bara de här klassaktionerna, bara avsluta. Som vi har varit inne på tidigare också, med att man har det här att man vinner bollen högt och man spelar ner den snabbt och på kontring. Alltså gör mål på era chanser. Kolla matchen mot Hammarby när de har mängder med chanser att göra mål på, men inte sätter dit den. Det där saknas. De får ju till det där under en period där i första halvlek då. Men sen har de Isak Pettersson i mål, vilket är en alldeles för stor säkerhetsrisk. Det finns en sån jävla tilltalande situation i första halvlek när han gör en reflexräddning precis nere vid sina fötter. Alltså en grym räddning. För att i situationen efter så vinner Norrköping tillbaka bollen. De slår in ett inlägg. Isak Pettersson tappar den mellan händerna, vilket gör att Norrköping nästan gör mål på den situationen. Och det är så jäkla tilltalande, bara liksom vad hans kvalitet är. Sen också hur jäkla farlig han är i luftrummet. Det är en säkerhetsrisk. Och det där upprepade sig ett par gånger. Vilket hade kunnat göra att Norrköping hade kunnat göra mål. Men sen också... Kristoffer Nymars mål är ju en målvaktsabbe av Isak Pettersson också. Och det är också kopplat till säkerhetsrisken. Det är en grov tavla som bjuder in Norrköping i matchen och där de tar över momentumet. Och där tycker jag också att det ligger på försvarsspelarna. Att liksom det här kollektiva... Jag kan inte ens sätta ord på det, men liksom... Jag vill inte säga kriga för varandra, men bara att... Ja, men jag säger att kriga för varandra för att folk ska förstå vad jag menar. Men om du ser till 2-2-målet som Lushaku gör sen. Det är liksom, den studsar utanför straffområdet. Det är ingen som är snabbt upp och springer och pressar. Den går igenom liksom hela Elfsborg. Förra året så kändes det som att de hade varit ner med ansiktet och försökt ta den där bollen. Det är liksom, man lägger fram en tå för att försöka liksom stöta undan bollen. Men det, jag saknar det här... Ja, krigandet. Alltså enkelt sagt.
Ja, sen är det femte raka matchen. Johan Larsson är väldigt blek. Femte raka matchen. Sinelli är helt osynlig.
Mm.
Det är spelare som ska lyfta resten av laget.
Ja, Johan Larsson har varit riktigt svag även i den här matchen. Ja, också. Där vill jag se, han har kaptensbindel. Där måste han gå in liksom och säga att fan vi grabbar, vi måste göra det tillsammans. Som jag sa, vid 2-2-målet, för de som inte har sett det, så är det en hörna som stöts ut utanför straffområdet. Lushaku skjuter och den liksom slingrar sig igenom allihopa och det ser liksom så här lite töntigt ut att den går in. Som jag sa, för att alla bara petar fram en tå och försöker ta den istället för liksom gå dit. Som jag sa, förra året hade de varit nere med skallen och försökt ta bort den där bollen, få undan den. Men det är liksom som att ingen bryr sig.
Ja, exakt. Nej, men det, ja, det är läskigt alltså hur lite som stämmer för dem. Jag var ju inne på det inför säsongen. Jag tycker de har tappat för många och för viktiga spelare. Och jag kände att man ersätter med duktiga spelare men inte med alls samma driv för ett lag. Man hade Bernardsson som hade hjärtat, alltså större än någon annan på plan, som en ytterspelare. Man tappade, nu måste jag komma ihåg alla här, Ockels som var den stora poängplockaren. Mittbacken, Lagerbjälke, Holmén inte med i den här matchen, Valdemarsson i mål framförallt. Men de hade fått upp en grupp som du säger, offrar sig för varandra.
De hade aldrig tillåtit det hända.
Man tar det extra, alltså inte det här bara med att man slänger sig, utan man tar väldigt mycket extra defensiva steg. Det är siffror som stämmer. Att man sprang väldigt mycket mer för att täcka ett inlägg. Man lät... Du är inne på att man är töntig i boxen och sådana situationer. Men förra året lät man inte ens inlägget dyka upp. För man vet att kommer ett inlägg så kan det vara farligt. Så därför stoppar vi inläggen. Vi stoppar inläggen innan de slås, inte nicka bort dem.
Kommer ett inlägg innan, så har du Valdemarsson där som stormar fram hur fort som helst och plockar ner den där bollen också. Det har du inte nu.
Nej, men så det har hänt för mycket men ändå inte. För det är ändå... Hult är kvar, Johan Larsson är kvar, Beidou är kvar, Frick är kvar. Det är ganska bra stomme, men de underpresterar ju och då går det inte ihop.
Mm. Och sen, 3-2-målet är ju, alltså det är klass rakt igenom hela anfallet skulle jag säga. När de spelar ut den till Tim Pritcha och Totte Nyman med skallen. Ja, det är klass.
Alm kan ju också pusta ut lite efter inledningen, så har man ändå lyckats plocka poäng nu. Och det ska bli en spännande match mot Häcken. Det är två lag som har fått att stämma bättre. Och den som går vinnande i den kampen ska bli intressant att se.
Ja, men man ser att Norrköping går framåt. Och Tristasson får göra mål i sin 100:e match för Norrköping också. Firade med att göra ett 100 tecken också. De går framåt. Och som jag sa, det känns som att de har fått tillbaka de här bra spelarna igen. Det känns som att varje individuell spelare nu, om vi jämför med matchen mot Mjällby, att på varje position så har en spelare som är bättre än den som spelade innan.
Ja, det ser ju inte så förfärligt ut som det gjorde de matcherna, för då var det verkligen att Norrköping är bland de värsta allsvenska lagen jag har sett. Alltså, vad är det här?
Ja.
Så på så sätt...
Ja, men Cesar Kambo är också jättebra. på mittfältet. Alltså Lushaku tycker jag också
kul att se, för han också, man har bara suttit och väntat på att han ska komma in igen, för han har varit skadad så jäkla länge.
Ja, men Cici hade väl inte riktigt kommit in till den matchen heller riktigt. Där har du också en spelare som jag tycker erbjuder mer kvalitet. Alltså det är en bättre fotbollsspelare än den som var där tidigare. Alltså en helhet i Norrköping är att det går framåt för dem.
Du, det stämmer inte för Elfsborg. Det stämmer inte för Kalmar.
De kommer nästan åka ut.
De möter Gais på hemmaplan. Gais har ju också fått spelet att stämma mer och man ser lite farligare ut. Men snälla Kalmar, alltså på riktigt, nu måste ni rycka upp och ta poäng den här matchen.
Ja, alltså Gais dominerar ju hela matchen i helhet också. De är klart bättre laget. Och jag, när jag liksom tänker tillbaka på den här matchen i efterhand, så känner jag så här att fan, om man liksom ändå glömmer bort de här spelarna, Noah Shamoun, Netabay, Lindahl som nu är i Häcken. Alltså det är ändå rätt tunga tapp, för att när du kollar till
Dennis Hymmet.
Ja, exakt. Det tänkte jag också säga. Alltså ibland så satt han på sidan. Tänkte du slänga in en sån spelare?
Ricardo Friedrich.
Ja, i mål. Alltså så här, och kolla på de spelarna som Kalmar byter in i den här matchen. Det är Ronny Jansson. Han kliver in på grund av en skada då. Men sen är det Kevin Jensen. Alltså han var ju knappt nära att ens få hoppa in under förra året.
Nej, verkligen.
Och jag tycker inte han har riktigt kommit till sin rätt i år heller. Men det är en spelare du byter in. Sen byter du en kille som heter Leon Issa som är 19 år. Vet inte riktigt vem det är. Jämför det med en Netabay eller med en Noah Shamoun istället, som ändå är ju bra allsvenska spelare. Och sen William Andersson, 18 år. Sen är det här kanske jättebra talang.
Nej, men
alltså, förstår du vad jag menar? Att
Nej, men truppbygget inför i år är värdelöst. Alltså på riktigt, riktigt dåligt. Nu plockar jag in en formsvag Magashi som har suttit i frysboxen och inte gjort typ en enda minut från förra året. Plockar in Jonathan Ring som har varit i Sydkorea och suttit på bänk och inte spelat mycket och får inte plats i något annat allsvenskt lag. Men du får det, för du har alltid varit en av oss och det är alltid mysigt med bekanta namn. Du tar in en Islamovic som har varit på riktigt också utan speltid, typ sen han lämnade allsvenskan. Och de här ska, och sen även Brolin som inte har spelat fotboll på 2 år. De här ska ersätta deras nyckelspelare, och det har blivit pannkaka av det. Fy fan vad dåligt det är. Ursäkta mitt språk. Nej. Men det som du säger, man styr bollinnehavet kanske den här matchen. Över det, nej, ni förtjänar inte.
Men gör knappt det också heller riktigt. Alltså,
nej.
Och sen det jag tänkte avsluta med gällande det också, hur svag bänk de faktiskt har. När jag kollar på Gais bänk så är den fan mycket bättre. När man kollar på, det är Amin Boudry, han kommer in och gör ett jävla drömmål också. Det är Milovanovic, mittfältaren, han tycker jag har varit grym. Kliver in,
det är mycket
assist.
Startspelare på den här bänken.
Ja, jag exakt, de roterade
också.
Lite. Al Holmström kliver in, gör mål också. Al Holmström, fin spelare. Då startade du med Jakob Löf, så du kan ändå vrida och vända på det. Tänk om de hade blivit,
ja, alla de här ropar upp nu borde typ starta mot Djurgården. Så ja, de roterar mot PIS Kalmar. Det är väl typ så de tänker.
Ja, och så här.
Nej, fan vad tråkigt. Jag gillar verkligen Kalmar och vad de har gjort de senaste åren. Och allt har varit skitbra. Truppbygget har varit bra. Eller, det har varit bättre i alla fall. Men prestationerna har varit väldigt mycket bättre. Och spelet har varit underhållande och man har tyckt att Kalmar varit det bättre laget typ 9 gånger 10 förra säsongen av alla matcher.
Alltså nu är det bara glimten är ju Trenchkov. Han kliver in och gör 1+1. Kan vara lite målvaktstabbe. Kanske ska ha den.
Simon Skrabb gör väl också en ganska bra match.
Ja, han är också relativt bra. Alltså,
men utöver det är inget bra.
Nej.
Alltså jag sätter mig inte och kollar på Kalmar för att se två spelare.
Det här är också en intressant grej. Om vi återkommer till Kalmars bänk så här. Alltså när du kollar på den här startelvan som Kalmar ställer ut, det är också så här. Ja, det är bra spelare. Det ska gå bättre än vad det gör för dem. Men de har ingen konkurrens överhuvudtaget. Alltså så här, känner du att Romario har en sämre match? Eller känner du att Gojani har en sämre match? Eller men ta vem som helst. Så har du någon som flåsar dig i nacken. Det är en Noah Shamoun. Du har en Netabay. Alltså, du har inte det på samma sätt i Kalmar längre. Och vänder du det till Gais håll istället i den här matchen, bland annat, så har du Al Holmström som gör mål, som har spelat i Kalmar tidigare då. Han säger efter matchen, han tog firade ju för övrigt, och säger efter matchen, ja, den här dagen har jag väntat på jävligt länge, det var jävligt skönt. Alltså går du från liksom, nu ser jag inte att Kalmar har den liksom mentaliteten, men går du från den, nu ponerar jag att de har den, att så här, ja, men jag kommer få starta nästa match ändå, och så har en Al Holmström som kliver in med den mentaliteten, det är klart som fan att guys kommer vinna den matchen.
Ja, absolut.
Det känns som att det är lite det som speglar liksom hur matchen utspelar sig på plan också. Att det känns som att Gais har ett mycket mer driv än vad Kalmar har.
Mm.
Det saknas inte bara kvalitet, utan det känns som att det saknas så mycket mentalt hos dem också. Att fan, det ser läskigt ut för dem.
Ja.
Ålderstigen trupp också, återigen.
Ja, nej, men de och Elfsborg ligger i smeten alltså, tillsammans med Värnamo. Det är jättekonstigt att säga det från förra året, för det är tre riktigt bra lag förra året.
Ja, nej, det går fort.
Men
sen kan det ju ändras.
Mycket gemensamma faktorer. Alltså nyckelspelare har försvunnit, man har inte ersatt det.
Så är det.
Ja. Vi tar oss till sista matchen för den här omgången. Västerås mot Mjällby, och äntligen hör man nätet prassla på Hitachi Arena och äntligen får man resultat.
Ja.
Vi säger grattis till Västerås till sina första 3 poäng i Allsvenskan.
Grattis.
Ja, en fin klapp till och med.
Ja, det var ju verkligen en sån här klassisk VSK-match som vanligt också. När de styr och ställer totalt. Har en boll i kassen. Det är deras kapten och frälsare Simon Johansson som får slå in den i nät. Det blir måljubel, det är tänds bengaler, alla springer omkring och firar, och sen kommer linjedomaren, rycker upp flaggan, det är offside, och man känner
det var det målet för det, sorry.
Och sen inte långt därefter så Mjällby, fast situation efter deras första anfall i matchen, får en hörna, slår den skarvas, Jakob Bergström på bröstet in 1-0.
Det är väl såklart han gör det med bröstet på första möjligheten. Det är, om det är någon i serien som gör det, så är det han.
Ja, och då var det bara nej, det är inte sant alltså. Och man kände att nej, de kommer aldrig vinna match alltså. Det är någon förbannelse. Men de tuggar på som vanligt, alltså de styr och ställer, det gör de nästan i varje match, spelar sitt vanliga spel, man, högpress, vinner tillbaka bollen fort, går på anfall, men det är faktiskt på en hörna som de gör mål, och det är faktiskt Henry Offia som för övrigt gör en jättebra match och gjorde en bra match mot Malmö senast också. Han får göra VSKs första mål sedan 97.
Ja, jo. Ja, de har ju inte spelat sedan 97 också, måste vi tillägga.
Ja.
Så nej, de har inte spelat i 27 år utan gjort mål.
Nej.
Utan, ja, nu är de tillbaka. Nu har de officiellt gjort mål igen i Allsvenskan.
Mm.
Man får ju lite hämnd eller revansch mot Mjällby från Svenska Cupen, och en som var riktigt bra i matchen var också Fredrik Nsambiumba.
Ja. Sambiumba.
Som blev utvisad i Svenska Cupen mot Mjällby och gör en jättematch nu mot Mjällby. Jag tycker han också är en riktig...
Jag tycker Magnusson gör också en brutalt bra insats.
Alltså, de är svinbra. Alltså.
Någon som faktiskt är lite besviken på är Åslund. Eller besviken. Han startade ju så jävla bra mot AIK. Och därefter. Mm. Man har inte riktigt fått se samma grej där.
Nej, jag hör vad du säger, men samtidigt han gör väldigt mycket.
Ja, alltså. det är bara att man han satte ju standarden så högt redan i första matchen, så man vill ju liksom.
Men det känns som att han åkte med i den här förbannelsen på något sätt. Jag tror nu i och för sig Hammarby nästa match. Den blir självklart tuff, men jag tror att han också kommer få islossning med tiden.
Det tror jag nog också. Det ser jag inte, men
kommer han kunna spela mot Djurgården? Det är inte jag någon koll på.
Ja, men
för det är Djurgården därpå.
Det borde väl kunna gå.
Ja, men jag tänker, det har de ju i och för sig gjort upp i kontraktet.
Ja, vi får se. Och sen i halvtid då, så ska jag säga så att Ribeiro startade istället för Lindy. Han springer så otroligt mycket, så att han behövde nog vila lite, kan jag tänka mig. Och han blir inbytt i halvtid och står för en helt makalös andra halvlek. Jag tror
Killen är klass alltså.
Hans andra halvlek är nog den bästa halvleken han har gjort
Ja, man kan nästan tro att han har varit hos medarbetarna och tagit hand om kroppen inför det.
Eller hur? Ja, nej, men alltså han spelar bara 45 minuter, men han är hästlängd för allihopa på plan, tycker jag. Alltså han är så överlägsen i den här halvleken. Och det är på något sätt ändå han som är med i 2-1-målet som Västerås också gör, där han
just det.
Ja, driver med bollen, typ tappar den. Den går ut till Diabaté som smäller dit.
Frälsaren.
Frälsan. Som smäller dit 2-1 och därefter så Mjällby får inte riktigt till någon slutforcering men man kan säga att man var ju nervös för deras skull mot slutet.
Alltså nu när jag kollar på bänken här också, alltså även Västerås är ju mycket bättre bänk än Kalmar. jag tycker inte vi har kört över dem tillräckligt. Alltså Västerås släpper in Lindey, Alinevi, Diabaté, Marquez. Alltså det är mycket bättre
Alinevi,
än Kalmars
bänk. Alinevi är det.
Alinevi.
Ja.
Och Marquez och Diabaté, alltså det är mycket bättre.
Ja, Marquez är bra också. Alltså han är ju där och knackar på att starta. Nu gör ju, alltså den där backlinjen känns ju rätt given, men...
Ja.
Ja, den är
sorry, jag var Kalmar, det var inte meningen att gå tillbaka till det, men alltså, det slog mig igen. Alltså det är 2 nykomlingar med bättre bänk.
Mm.
Det har sina förklaringar.
Sen fick Törnqvist sitta på sidan också. Han har haft 2 tabbar i rad, så att jag tror att det blev naturligt samtidigt med ett tight matchande också. Så att så är det. Och sen Mjällby, för att skydda dem lite också, så får de spela utan Tom Pettersson återigen och utan Wikström och även, vem är det mer? Rösler.
Ja, det är hela backlinjen.
Så att det blir ju svårt. Även Straud var borta i den här matchen. Så att,
ja, just det.
De tappar ju väldigt mycket av det som är Mjällby. Också så här, inte för att liksom sänka Lundin på något sätt, men så här, tänk en backlinje med de som är ordinarie då, som vi var inne på, med Pettersson, Rösler och Wikström, och en Törnqvist
hästlängdes skillnad. Ja. Alltså, det är halva startelvan som är borta nästan.
Ja, och nästan så här, navet på något sätt också just med LB-spelare, även fast de har bra mittfält.
Jag tror man accepterar det. Alltså, man sitter inte och grymlar över det för längre i alla fall, utan det är en okej förlust, hur sjukt den låter, men har man halva laget borta så har det sina förklaringar.
Mm. Ja, men jo, men så tycker jag också. Det är så de borde tänka också, tycker jag.
Frågan är hur många som är tillbaka i matchen mot just Kalmar för att komma tillbaka till Kalmar igen. Den får de fan inte förlora.
Nej, det kommer de göra också.
Oj då,
nu när jag är ute med min spaningar.
Ja, du satte ju Nyman, så vi får se om du sätter den här också.
Ja, jag satte ju också den här när jag sa att Kalmar vinner 2-1 mot Elfsborg och Dino och Hedlund. Nu säger jag 2-0 Mjällby.
Vet du om de har fått tillbaka halva laget då, eller?
Nej, alltså jag hörde att Tom Pettersson har väl någon typ av järntrappa. Jag tror att samma gäller Rösler. Inte helt säker, men han fick också en smäll mot huvudet, så där vet man aldrig. Men Tom Pettersson blev borta ett litet tag faktiskt. Sen borde då de flesta vara tillbaka. Straud var sjuk. Tror jag.
Ja, men då slår jag på stort, och i och med att jag har huggit Kalmar så jäkla mycket, så tror jag att det vänder där.
Okej. Okay. Mm.
Ja.
Ja, det är ett bra lag alltså. Det är i grund och botten ska det vara det.
Ja, 11:an är bra.
11:an.
Ja. Den är okej.
Okay. Ja, men jag känner så här, ställer upp ett lag mot Kalmar och så kollar du ut över vilka spelare det är, sen det är så här, de har en backlinje med Sjöstedt och Sätra. Fan, det blir inte lätt, och så känner man att man får möta Dino Islamovic, Skrabb och Trenchkov. Det är fan en fin trio.
Ja,
men de har i grund och botten, de ska få ut mer än vad de har gjort i alla fall.
Ja, så det kan vi avsluta det här avsnittet med.
Och sen att Anton Saletros går upp i ledning själv i och med sin hockeyassist där. Så står han ensam uppe på toppen med 3 då. för ledaren.
Det var ju en av dem vi hade som förhandsfavoriter. Vi la ju mycket tankar på att det skulle vara spelare som Saletros, Oskar Johansson, Mange Eriksson. Nej men de som sitter på men mittfältet är lite längre bak i banan, hittar kanske till en tia som drar en djupledare.
Mm.
Och nu är Saletros den som har presterat i närheten av förra säsongen av de tre. Så,
Ja, den börjar forma sig. Jag kan räkna upp, eller jag rabblar upp lite snabbt alla de som ligger två på två. Alla som ligger på ett är ju halva serien som sagt. Men de som har två, det är Shaquille Pinas, Omar Faraj, Ludvig Fritsson, Joel Folkering Persson, Niklas Röjkär i Mjällby och Per Frick.
Ja, det är två anfallare med ändå.
Ytterbackar också.
Det skulle vara det. Ja.
Men det också.
Men ytterbackar är också så här, de kan hitta in på en tia eller in med ett inlägg som någon nickar till någon annan. Och just ytterbackar och in i mitt fält hade jag som favoriter.
Anfallare, tänker du om man får det perfekt då?
Ja, exakt.
De har ändå lite den här auran av att göra hockeyassister också.
Jo, faktiskt. För de gör ju inte mål, så något måste vara.
Ja, exakt. Det är typ exakt vad jag tänkte.
Ja. Nej, men stort tack för omgång 5 och vi ber om ursäkt för att det är försenat. Omgång 6 kommer komma i tid och vi önskar alla en trevlig dag.
Ha det bra.
Ha det bra.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.